trevlig stund med oss önskar vi, som kallar oss för politiken. Svenska Yles politiska podd. I studion sitter politiska journalisterna Jenna Emto och Fredrik Wahlström. Jag heter Joakim Runt och är programledare. Favorit, markera gärna oss på hjärta och tryck på alarmklockan så får du en modern notis om när nya avsnitt kommer ut. Jenna, vad har du funderat på den här veckan i politisk väg?
Jag har funderat på den här skuldbromsen som partierna, förutom Vänsterförbundet, har kommit överens om och lite vad det betyder för valrörelsen om ett år. Kommer partierna våga äntligen vara konkreta och säga hur de ska spara, eller blir det en lite deppigare historia där allt handlar om nedskärningar och inga löften om att något faktiskt blir bättre?
Freddy, vad funderar du på?
Det är en gåta. Först var han yngst i sin riksdagsgrupp, sen blev han äldst i sin riksdagsgrupp och snart är han inte alls någonting mer i sin riksdagsgrupp. Vem är det? Det får ni svar på sen.
Klockan är 1:04 fredag eftermiddag när vi bandar in detta. Om du lägger 7 sorters politiker under din kudde så kommer du att drömma om skuldbromsen. Om det är midsommar. Alla utom Vänsterförbundet är ju med nu på 11 miljarders nedskärningar under de kommande åren.
Och då blir det ju 8.
8-11 nästa regering.
8-11, ja precis. Och det här kallar man för skuldbromsen. Och om vi skulle börja med att försöka få någon att begripa vad skuldbromsen är.
Varför tittar du på mig?
För att nu ska du förklara för oss, vad är skuldbromsen?
Konkret så är skuldbromsen någonting som liknar det som svenskarna kallar för ett skuldankare, det vill säga någonting som begränsar statens möjlighet att ta skuld i framtiden. Och om man säger att den broms så kan man tänka sig att vår skuldtagning den ökar hela tiden år för år. Vi måste täcka budgetunderskottet. Och om man bromsar in så då tar vi liksom mindre skuld i år. Om den här skuldbromsen fungerar så som de här partierna utan Vänsterförbundet har tänkt sig, så kommer man ner till att skulden, att man bara tar 7,5 miljard i skuld per år. Nu har jag inte kollat exakt den här siffran, men det var någonting ditåt. Och det är mindre än vad man skulle göra. Vi inte skulle göra någonting alls.
Varför heter det inte sparkrav? Varför säger man inte bara att vi ska spara?
Därför för att man kan ju minska på en statsskuld också på andra sätt än att bara spara. Och med spara menar att man skär ner på statens utgifter. Man kan höja på skatter till exempel. Då får staten mera pengar och behöver inte ta så mycket skuld. Eller så kan man genom ett trollslag få bättre ekonomisk tillväxt så att människor hamnar mer i jobb och det blir då blir det mer skatteintag och på det sättet liksom minska, vad heter det, skuldbehovet.
Ja, och fokuset är just alltså på skulden, alltså vår stora offentliga skuld, och att det är den vi vill liksom få bukt med.
Och det har då dels EU sagt. Vi är ju i OBS-klassen, EUs OBS-klass, vi har talat också i den här podden, vilket betyder att vårt budgetunderskott har varit för högt, för länge, eller för lågt, för stort, för länge. Och den här skuldens andel, skuldkvoten, det vill säga skulden dividerat med det där budget, alltså ekonomiska tillväxt eller BNP, bruttonationalprodukten, är för hög då. Vi har för stor skuld. Då har EU sagt att det här överskrider våra regler och nu måste då Finland ni göra någonting. Och det här är någonting som många EU-länder har fått utstå.
Och EU brukar man inte straffa på. Alltså EU, vad gör EU? Då säger de sådär att hörni, nu måste ni spendera mindre.
Det gör det.
Eller får man någon slutgiltigt straff sen? Flyger ut ur unionen?
Nej, det finns inte fastslaget. Men det har nog hänt att till exempel grekiska parlamentet har skrivit en budget som inte tillräckligt då minskar på det där skulden. Då har det kommit tillbaka från kommissionen att nej, nu får ni skriva hela statsbudgeten på nytt. Och om det skulle hända till exempel i Finland ska vi tänka att man börjar där på våren, börjar regeringen då skriva statsbudgeten för nästa år. Och då blir det sådär att hej, nu tar vi och skitar i skulden. Liksom,
nu lever vi livet.
Nu lever vi livet, sänker skatterna och liksom höjer på vad heter det, stöden. Och så tar vi lite av helsike mycket skuld till. Så då skulle EU-kommissionen ta det här någon gång i slutet av våren. Ska du kolla på det under sommaren. Sen till hösten så kan det bämma av EU-kommissionen. När hej, skriv om hela statsbudgeten. Och då liksom är det så att under den hösten ska budgeten ju godkännas sen till slut för nästa år då, i slut i december. Och då skulle det bli hus i helsike att liksom allting kastas om och riksdagspartierna skulle få ja, ta allt från början, eller man skulle liksom i, där, när det borde behandlas i riksdagen så att säga, så finns det ingenting att behandla med.
Ja, ja, ja.
Men det var lite råddigt.
Nej, det var inte alls råddigt, det var bra förklarat. Men hur kommer det sig att alla partier utan de vänsterförbundet, vi kan återkomma till det, men hur kommer det sig att alla partier genast hoppar på det här? För jag tycker det har varit så mycket grejer mellan opposition och regering, att ni bara kär ner och ni piskar dem som har det svagast, men hur är alla med på att spara så här nu?
Då, alltså, jag tror att Jenna har säkert bättre svar på det här, men jag tänker kanske den där långa bågen att vi har ändå haft ett budgetunderskott sedan 2008 eller hur det blir. Så det blir ju snart 20 år i följd som statens utgifter är större än vad staten får in, och då måste man då låna för att täcka resten. Och om det här bara fortsätter växa, så nu säger alla partier, också Vänsterförbundet säger att det här är ett problem.
Mm.
Ja, och vår skuldsättning ökar ju också väldigt, väldigt snabbt, och det är ju någonting som också alla partier är överens om. Men när den här skuldbromsen då föreslogs, när det nu var förra sommaren, av statsministern och finansministern, så då lät det...
Det var regeringens idé alltså.
Och så det är liksom nog en idé som också Samlingspartiet, har, eller speciellt statsministern, har drivit länge. Men då var det inte lika hurra och att det här tycker vi är bra. Liksom, eller det var, de tyckte nog kanske att den här liksom idén om att vad heter det, få ner vår skuldsättning och speciellt sakta ner den här takten var bra, men liksom sättet och just, alltså, så att det har nog varit bråk och liksom oenigheter, okay, liksom, ja, längs vägen. Men nu är man ju de som sagt överens om hur mycket nästa regering ska spara och vad liksom de långsiktiga målen är. Och sen så är det nu upp till partierna att se, att ge sin alternativ på hur det här ska ske, helt enkelt. Men, och Vänsterförbundet var ju de enda som inte tyckte...
Ja, och vad ska de göra? Var är de?
Ja, så de tyckte liksom helt enkelt att det inte är klokt att slå fast ett sånt här för 8-11 miljarder. Det är alltså enorma summor. Att de tyckte inte att det är klokt att innan valet binda regeringens händer, så här sa de. Och de tyckte att ett centralt problem är att de här siffrorna som parlamentariska gruppen har nu kommit överens om är ändå stramare än de som EU ställer på Finland. Och så tyckte de också att de har en oro för vad det här anpassningsmålet kan göra med Finlands tillväxt och också välfärdsstaten. Alltså, sådana orosmoment lyfter de.
Okay. Och det där som vad EU kräver, det fanns ju i bakgrunden när regeringen, som du sa, förra sommaren sa att nu ska vi börja med en skuldbroms, och sen kallar man till den här parlamentariska gruppen som diskuterar under hösten. Då fanns det en EUs nya finanspolitiska regler, eller EUs finanspolitiska regler som kräver då att då Finland av orsak eller annan måste då korta sin skuld. Och det var det Vänsterförbundet med på, att säga att vi följer EUs regler naturligtvis som EU-medlemmar. Men jag undrar, sen var det på hösten så att den här extra skuldbromsen som vi skulle ha här i Finland, som då kom från Orpo och Purra, och som Lindtman sen, alltså Socialdemokraterna och de andra partierna, gick med på, att den var liksom hårdare än vad det nu blev resultatet här igår. Men att under hösten så, och då alltså skulle siffrorna varit ännu mer än de här 8-11 miljarderna som man nu...
Vet vi hur höga de skulle ha varit liksom?
Nej, jag vet inte. Men målsättningen kanske var att man skulle ha ännu hårdare, ja, krav på budgetunderskottet. Men att det skulle ha behövt så drakonisk politik att alla partier liksom blev lite...
Bleka i ansiktet.
Bleka i ansiktet, så landar man ner på den här lite snällare. Men som du sa just så säger Vänsterförbundet då att målet är vi med på, att budgetunderskottet ska vara minus 2,
eller under 3% av BNP är det som EU kräver.
Just det, och det här parlamentariska gruppen talar om 2-2,5%.
Ja, och just nu så är vi på 4, så att det är ungefär en, vad blir det då att man, ja,
just det, och sen, det. Men sen just det att vi är nu på 4, så måste man ha då räkna ut hur mycket man måste liksom anpassa ekonomin, och då har den här parlamentariska gruppen kommit fram till 8-11 miljarder just nu. Det här kommer att liksom bli, man får en noggrannare siffra senare.
Allt hänger ju också på ekonomisk tillväxt, ifall den kommer igång, så då...
Då behöver man ju spara mindre liksom, eller skära mindre och så.
För
här.
Det är alla partier överens om, att vi behöver ekonomisk tillväxt, för det, vad heter det, hjälper oss med våra skuldsättning.
Också Vänsterförbundet är med på det.
Är med på det, så att där är liksom alla partier överens. Så att hur exakt stora de här eller det här målet 8-11 miljarder blir, så var det väl först på hösten som de sen ska kunna slå fast.
Ja, men också då kan man ju ändå inte slå slå fast en exakt summa. För just som du säger så kan ekonomin växa eller växa snabbare eller växa långsammare. Att det är först 2031 om vi vet att den här siffran, om det blir, säg att det blir 8,6 miljarder, ska nästan komma alla partier överens om före riksdagsvalet. Men då får de vänta i 4 år för att se om det var... Om det var rätt summa man landar på.
Men vänta, alltså hösten är inte nästa regering som ska slå fast hur mycket man då tänker spara?
Nej, här är just den här poängen att det är alla partier innan riksdagsvalet, innan regeringen bildas, säger att vi binder oss till att, och hamnar vi i regering så då ska vi spara så här mycket.
Och det är den här summan.
Så att vi kan säga liksom att regeringsprogrammet kommer att ha den här summan.
Okay.
Oberoende om Vänsterförbundet får komma med eller inte.
Och det är det här just som Vänsterförbundet motsätter sig, att man bestämmer det här på lite förhand. Liksom just hur stor den här summan ska vara, i och med att man inte alls vet hur livet ser ut då när nästa regering tar.
Nej, just det.
Och det här har rättat upp de som kämpar om lite samma väljare som Vänsterförbundet, det vill säga delar av de gröna och Socialdemokraterna. För att de ser sen att Vänsterförbundet sitter och pantar på sin siffra innan citationstecken. Några kanske till och med tänker att Vänsterförbundet spelar, eller tänker så här att vi ser sen, vi gör först vårt valprogram. Och sen, så att det står i samklang med det, så hittar jag på vad den här anpassningsåtgärden är. Jag säger inte att det är så här, men det finns sådana här misstankar. Jag talar med
alltså, de mitt i allt dyker upp och säger, jo, vi hade samma.
De kommer inte att ha samma, men de kommer att dyka upp. Och sen, här är vårt valprogram, och så här mycket anpassar vi ekonomin. Och av en händelse så har vi kommit fram till att ekonomin ska anpassas just precis så här mycket för att vi ska nå vårt mål.
Just det, okay.
Men jag säger inte att det är så här, men det är sånt här som vad heter de andra partierna.
Som fåglar sjunger.
Och jag träffar faktiskt en av de här, kan man säga, smått bittra socialdemokraterna i riksdagskorridoren här, sossarnas Johan Kvarnström.
Jag tycker det har ett egenvärde i att så många som möjligt kommer överens. Så då måste man också nog kompromissa.
Men du vill inte säga att du är besviken att Vänsterförbundet inte är med?
Alltså, jag har till vissa av Vänsterförbundet skickat, vad håller ni på med?
Men vad tror du att ni håller på med då?
Alltså det är det som är lite svårt, för att jag undrar om de ens har tänkt tanken till slut själva, för att det är lite som att de vill verka reta kakan och ha den kvar just nu, för de ändå säger att jo, vi ska anpassa, och sen så gör de inlägg på sociala medier om att vet ni hur mycket pengar miljarder är, och så har de ändå förbundit sig själva till cirka 8 miljarder, så det här går inte ihop.
Han lät genuint sådär förbryllad faktiskt.
så lät han, ja. Men det här är nog en stämning som finns bland Socialdemokraterna.
Är det inte Socialdemokraternas Joona Räsänen som sitter och satt också i den här parlamentariska arbetsgruppen för skuldbromsen, sa också att han har varit kritisk till vänstern och tyckt att det att de inte är med är liksom ett så här politiskt trick, eller liksom att de spelar lite.
Hörni, apropå Räsänen, alltså, vi har ju haft åratal nu av nedkärningar, och jag har vant med mig, alltså finansminister Riikka Purra, som det är knivar och det är saxar och det är elände och det är svårt och det måste käras, vi alla vet det, och det tar ont och så här.
Och det är arga miner.
Och nu ser vi då, får vi höra att okej, okay, det är inte slut här, inte här, utan det, vi kör fram till 2030-talet med
mycket nedkärningar. Mycket värre än vad det
tidigare. Men då tittar jag på SDPs Joona Räsänen som var med i A-studiet här i onsdag, som satt lugnt tillbaka lutad i en stol och sa apropå det här med en skuldbroms som handlar om att då spara 8-11 miljarder fram till 2031, det är inte hela världen alls. Vi kan lyssna på hur han framställer det.
Sitten on ehkä hyvä hahmottaa kaikille se, että mitä tämä 8 miljardin euron tavoite vahvistaa siis julkista taloutta vuoteen 31 mennessä, että mitä se tarkoittaa, kun sitä suhteutetaan vaikka aikaisempiin vaalikausiin. Niin se on itse asiassa inflaatio korjattuna pienempi kuin esimerkiksi tavoite oli vaalikaudella 2011-2015, tai vaikkapa murtoosa siitä kuurista, jonka Suomi kävi 90-luvun läpi. En sanoisi, että tässä vielä on heinäsirkat kadulla.
Ei mennä liian. Vi behöver inte liksom höra domedagssyrsor ännu, för att de här sparmålen, de är alltså lägre än regeringen Katainen 2011, och de är bara en bråkdel av hur Finland sparar på 90-talet. Försöker han spinna det här sparandet till någonting trevligt nu istället, eller lätt? Eller har han helt en saklig ekonomisk poäng här?
Både och, tror jag. Han försöker spinna det så att det inte ska vara just det här purraistiska spar, utan Socialdemokraterna vill ha ett sånt här trevligt och snällt anpassande istället. Att man kan göra det också med ett leende på läpparna. Man vet alltid vara så...
Det är häftigt att spara för att travestera Mona Sahlin i Sverige.
Men jag tycker...
Eller det är häftigt att betala skatter.
Som hon också älskar.
Ja. Men det är ju intressant att försöka få en så här positiv spin på det. Att, ja, att det här är typ inte lika mycket som under alltså 90-talets lågkonjunktur. Liksom, ingen vill väl liksom associera någonting med det.
Exakt.
Men att också för att sätta de här siffrorna ändå i ett annat perspektiv. Så 8-11 miljarder, det är liksom... För mig ofattbart att fatta hur mycket pengar det är. Jag förstår inte ens vad 100 000 är. Liksom. Men att det här, det skulle liksom motsvara att man skulle lägga ner hela undervisnings- och kulturministeriet. Bara puff,
okay, ja.
Till exempel. Eller sen så är det så gott som hälften av den offentliga vården. Att den offentliga ekonomin som vi talar om, alltså det är ju över 100 miljarder euro per år. Och det är liksom, här betalar man då liksom alla statens utgifter, kommuner och välfärdsområden och så vidare. Mm. Alltså är det här liksom en tiondel av det. Mm. En tiondel ändå. Mm. Så det är liksom, det är ändå svårt att liksom helt vifta bort det. Men det är ju ändå kanske imponerande att man försöker göra det. Mm.
Men... Hans point här är att han talar ju om inflationskorrigerade siffror, att inflationen äter ju upp så att säga en del av den här 8 miljarder summan, så att det blir liksom 8 miljarder, miljarder av våran av pengarna idag, utan 8 miljarder kommer att vara lite mindre värda, nominellt sett mindre värda år 2031.
Och nu har vi då alla partier minus Vänsterförbundet är då med på detta. Vem, alltså för vem? Om för vem är det här, alltså, bra, alltså sitter det här riktigt bra gällande partiets image och sätt och stil? Och för vilka parti är det här kanske lite större grej att behandla?
Alltså den enda som det passar bra, det är inte ett parti utan en person, det är Rika Purra passar det här bra.
Det här
hon lever för det här.
Just
det,
ja.
Liksom gjort
ja, ja.
Många samlingspartister har ju också uttalat sig att de är glada att Socialdemokraterna tar skuldsättningen på så här stort allvar och har liksom ändrat ton från tidigare. Ben Syskovits till exempel varit väldigt glad för det, och Johanna Vartiainen, alltså det är många samlingspartister som tänker att vi samlingspartister har varit duktiga på att oroa oss för skuldsättningen, men...
Men samtidigt kommer samlingspartisterna att få äta upp sina egna ord och sin egen politik som har gått ut på i det här regeringsperioden att inga skatter får höjas, helhetsskattenivån får absolut inte stiga och det där, hellre tuggar vi av vår vänstra arm innan vi höjer skatter. Nu medger man inom partiet man kommer också att måste höja skatter i nästa regeringsperiod.
Men du hade väl i din analys också lite några poänger om att det här också kan gynna Vänsterförbundet, att man står utanför den här bromsen?
Jo, visserligen. Det är lite så här att jag inte kan ju förstås säga att, alltså Vänsterförbundet kommer helt säkert att komma med en genomtänkt siffra som de säger att de vill spara. Så de säger att det är den här siffran som vi ska gå efter. Men ändå tänker man i riksdagsvalet, och här kanske vi kommer in på de socialdemokraterna och de gröna också, att det står två valbås där kandidaterna är så här, nja, jag kan inte riktigt nu lova att vi satsar på det här och det här. Jag kan inte lova att ni får sänkta skatter, och jag kan inte lova att ni får mera stöd, för att vi har ju skrivit under den här skuldbromsen tillsammans med de borgerliga partierna. Och så i tredje valbåsen står Vänsterförbundets kandidater och har sin liksom egen take på saker som det heter.
Och de säger, vi är fria, för vi får liksom diktera vår egen politik.
På det sättet får de diktera att de kommer att ha en siffra som de själv väljer sig till. På det sättet är det inte fria att Vänsterförbundet har sagt att de tar det här... att de också säger att vi måste anpassa nästa period.
Mm. Men hur funkar det här nu då? För vi har val nästa år då, och så förklarar ni att på hösten så kommer man att slå fast pengarna och ramarna redan. Så det betyder ju alltså att vi får en valkampanj där man inte kan stå och lova guld och gröna skogar så som man brukar i valkampanj. Så vad ska man lova då?
Ja, så jag har också tänkt väldigt mycket på det, att hur... Alltså jag vet inte, alltså man har hört nu att ja, att äntligen så kommer de här riksdagsdebatterna förbättras, för nu behöver partierna inte tjafsa om att ska vi spara och hur mycket vi ska spara, för nu är det liksom det fastslaget.
Precis det.
Men jag tar en lite så deppigare ton här, att jag undrar att hur dyster den här valrörelsen kommer bli, för att just att vad kan man lova väljare när det är så här enorma summor som ska sparas, samtidigt ska försvaret få sina 6 plus miljarder. Så jag undrar att kommer liksom partierna verkligen våga säga under valrörelsen att det är de här tjänsterna som onekligen kommer att försämras för att vi ska få bukt på vår skuldsättning? Eller kommer de våga säga så här ska vi höja skatterna för att öka våra intäkter? Och är de sen liksom realistiska? Att det är ju en sak för Vänsterförbundet att till exempel föreslå en miljonärsskatt, men det är ju inga andra partier som har hoppat på att hej, det är ett jättebra sätt att få in mer intäkter. Och sen så liksom är det ju traditionellt inte så att man går till val och inte lovar liksom att det ska bli bättre.
Nej, just det.
Eller lovar nedskärningar och skattehöjningar. Det är ju inte riktigt så man traditionellt brukar välja val. Och visst så kan man ju liksom kanske hoppas på sådana olika dynamiska effekter och saker som ska få igång vår ekonomi. Men sånt är ju väldigt omstritt och svårt att räkna på. Så det kommer man säkert se under valrörelsen. Att man bara, hur har du räknat på det där? Och är det där verkligen realistiskt?
Man kommer att nitiskt gå igenom de andra partiernas, som två syskon som delar ut godis till varandra.
Meta med linjal. Ja, just det.
Men så kanske det låter ändå så att man är så här, ja, att, liksom att vi vill prioritera och effektivisera vården och utbildningen. Men man kanske inte är så konkret. Att vad innebär det? Hur ska ni göra det? Det betyder ju ändå att någonting kommer få mindre pengar. Så att, jag vet inte, alltså det har ju talats länge om att det är liksom i världen, och speciellt i västvärlden då, ska jag betona, och i Finland, att liksom att det finns en sån oro att de nuvarande yngre generationerna inte längre får samma eller högre levnadsstandard än sina föräldrar eller tidigare generationer. Och för att liksom i motsats så har det brukar vara så att den nya generationen har det alltid bättre än liksom den tidigare. Så jag liksom lite börjar tänka på att om den här oron också kommer så här bli på något sätt så här sann i den här valrörelsen, att har vi liksom så här nått en kulmen för välfärdsstaten, att den pika typ här, eller kanske för den här regeringen, eller ja. Och nu liksom under den här valrörelsen så kommer vi bara se, vad kan vi rädda av den?
Såna tankar har ju förts fram nu faktiskt.
Där, ja, då Joona Räsänens positiva förhållningssätt.
Och sen så liksom att vad ska väljarna då välja mellan? Att är det liksom olika alternativ som är
bäst eller kolera?
Minst dåliga, eller ja, jag har liksom, ja, jag har jättesvårt svårt att tänka mig. Men alltså, jag hoppas att jag har fel och att det inte blir så deppigt så som jag låter just nu.
Men vad tror ni om alltså det här, att så här, och nu har de ju alla kommit överens om att jo, vi ska spara bla 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 miljarder, men sen kommer de att undvika att prata om det i valkampanjen, och de kommer istället att driva andra saker, och sen när man frågar om det här sparande, nej, men det sköter vi nog. Vi har ju lovat det där än. Att man kommer kanske inte att lyfta upp det här sparande så mycket.
Nej, för nu tror man att det kommer bli väldigt konkreta. Men jag tror inte det. För att det känns inte alls som en bra taktik att gå till en valdebatt och börja förklara att ja, det här kan vi liksom nu slå ihop. Eller vi kanske inte behöver ha det här. Eller den här befolkningsgruppen. Alltså liksom, eller att man går åt pensionerna. Eller vad det nu kan vara. Liksom. Så att det är ju så impopulära förslag. Så att det är väldigt high, alltså det är liksom höga alltså det är liksom hög risktagning.
Ja, det kan ju stämma, och då finns det ju en sån här risk att det är man egentligen behöver såna här stora visioner och idéer hur man riktigt förändrar strukturer, strukturförändringar som man...
Härligt ord,
ja. men samtidigt som det är ett som man egentligen skulle behöva, så kanske det blir allt färre som börjar kasta fram dem i valkampanjer, inte för att valkampanjers framkastningar brukar vara något hemskt. Alltid hemskt det där genomtänkt av hela samhället. Men just det, om man tappar det, om det blir mer det här, antingen skattehöjningar eller nedskärningar, så då tappar man ju liksom farten också. Mm. Då blir det liksom en riktig broms, inte bara skuldbroms utan också som samhällsbroms.
Och Socialdemokraterna som ju leder opinionsmätningarna, som kanske då blir nästa statsministerparti, har ju inte riktigt ännu varit konkret med hur de har tänkt spara de här pengarna. Det har inte liksom något annat parti heller. Men det första man, alltså de har ju nog liksom föreslagit saker som de tycker att den här regeringen gör fel. Som man skulle vilja dra tillbaka. Till exempel den här sänkningen av samfundsskatten som Antti Lindtman, partiordförande, säger att ska kunna spara
800 miljoner.
Ja, mycket pengar. Men det har liksom statsminister Orpo redan sagt att det ligger inte på bordet, så att jag vet inte. Men sen så kanske det också blir en sån valrörelse som du ändå följde med, den här när parlamentariska gruppen skulle presentera de här gemensamma målen som man hade kommit överens om, så blev det ändå en slags pajkastning där.
Ja, på det sättet att oppositionspartierna, Centern och Socialdemokraterna börjar nu allt mera tala om att regeringen Orpo sett fart på och gör alla de där anpassningarna som ni har liksom lovat. Ni måste anpassa ekonomin eller spara det, hur man säger, med de här extra 1,4 miljarder eurorna ännu under denna regeringsperiod. Och det är ju lite tvärtom från vad man har hört tidigare oppositionen då när förslaget kommer fram. Men orsaken är ju det att om inte regeringen Orpo nu når i mål och får liksom ihop tillräckligt mycket anpassning och spar, vad har de nu, 3,5 miljoner enligt revisionsverket. Så då blir det nästa regering, så då leds antagligen av Socialdemokraterna som får ta itu med den biten.
Och sen så Jani Mäkeläs anklagade väl alla för lite hyckleri också. Att det var lätt att stå här och lova att man ska spara så här och så här många miljarder när man redan bråkar över några miljoner.
Just det, det blir herra skrek i salen där vi ska spara 10 miljoner. Hur ska ni kunna spara 8 miljarder? Och det här sa han då till sina kollegor som har just dagen innan suttit och kommit överens om
det kan det bli ett jättegräl när de här 7 partierna ska få ihop de här sakerna då på hösten.
Gräl blir det kan du lita på.
Ja. Kommer de att lyckas med det då?
Att spara?
Ja, att få ihop det. Eller kan de inte allt säga att nej, vi kommer inte överens? Strunt i skuldbromsen.
Nej, det kan man inte mer säga eftersom man redan har kommit överens om att man kommer att komma överens en gång till.
Så de sitter tills de är överens helt enkelt?
Ja, och här hjälper ju EU till eftersom man får komma att få mer exakta krav från EU-kommissionen mer under hösten. Och då har man liksom den EU-delen av skuldbromsen avklarad. Då kan man göra någonting via EU-medlemmar, inte vid några Ungern eller Slovakien.
Ja, så helt säkert sånt mål kommer de komma överens om, men sen är det upp till nästa regering och regeringen efter det och kanske regeringen efter det att lyckas med de här anpassningsmålen.
Sen ska vi avslutningsvis konstatera att inte heller de gröna Pekka Haavisto orkar sitta sin riksdagsmandatperiod till slut.
Aj.
Det var någon som kom och viftade med ett bättre jobb också till honom och han sa, jag tar det!
Och det jobbet var att försöka få fred i Sudan.
Det är bra jobb, det är inte frågan om det. Men han är ju vald av folket att sitta i 4 år.
Jag skulle också vilja gå och stå där emellan de här 2 parterna där och försöka få fred.
Ja.
Hellre det att stå mellan Vänsterförbundet och Socialdemokraterna.
Hellre åker du till Sudan. Ja, alltså han ska bli någon sorts sändebud för FN i Afrika.
I Sudan.
Sudan.
Ja, där det pågår. Ja, en jätteallvarlig konflikt. Så det ska
alltså
inbördeskrig.
Ja, men alltså det är fruktansvärt. Alltså Sudan är ju det största, alltså kanske den största katastrofen i vår värld. Och hur länge det har hållit på dessutom där.
Säg det. Och den katastrofen skulle ju antagligen finnas kvar om Pekka Haavisto satt sin period till slut.
Men nu kan det hända att den blir då avklarad, menar du?
Ja, det vet jag inte, men vi var ju inne här i tidigare avsnitt på så att vi förundrar oss över det här att det är 1 år till val, men när det kommer intressanta chefsjobb eller något sånt så hoppar riksdagsledamöter av. Haavisto gör samma sak. Är inte fräckt mot väljarna?
Och nu är jag lite snabbt efter som vi skällde ut Sara-Sofia Sirén här tidigare och andra också, så visst, varför sticker Pekka Haavisto då?
Mm.
Utan någon sorts förbehåll. Han, inte med ett enda ord på sin presskonferens sa han att han på något sätt liksom så här vill tänka att ska han nu, ja det var ett svårt beslut att det där eftersom jag hade av mina väljares mandat. Nej, han sa bara att om några veckor borde det bli klart, att jag väntar bara att FN liksom kommer med det här brevet så sticker jag härifrån.
Grönt ljus.
Ja, men i ärlighetens namn så har ju mannen varit invald första gången i riksdagen sedan 1987 och ställt upp i presidentvalet hur många gånger som helst och lett det här partiet, varit utrikesminister. Tänker då att han har tjänat sina väljare i ganska många år. Och så har det väl spekulerats länge att efter att han förlorade i presidentvalet mot Alexander Stubb i andra omgången att han kanske får ett internationellt uppdrag. Och har ju
Stubb lovar ju lite någonting sånt till och med, att han skulle ordna ett sånt.
Och han har ju mycket erfarenhet av konflikthantering och fredsmedel.
Han höll ju på att få några uppdrag, eller i alla fall skrevs det om det, men sen
så
blev
det
sen aldrig något.
Nej.
Så hemskt överraskande är det inte att han fick det här jobbet nu. Men visst, det är ett år kvar av...
Och det att det är ett år kvar till val gör att han inte kommer att ställa upp i nästa riksdagsval, eftersom den här tjänsten som han nu får är på ett ettårskontrakt som sen kan få förlängning. Men det att om han är på ettårskontrakt så går det ju över, liksom, inte hinner han ställa upp då mer.
Ja, han sa
val.
Att det var mycket osannolikt att han ställer upp i riksdagsvalet eftersom det går långt in i mars, hans uppdrag då nästa år.
Hur stor förlust är det för alltså, de gröna? För han är ju alltså ett face.
Han
för
hade 8000 röster, tyckte jag.
Jo, han är nog liksom deras röstmagnet i Helsingfors valkrets.
Just det.
Så att det kommer nog vara svårt att fylla hans skor. Och sen så är ju Maria Ohisalo som var nummer två.
Just det, hon är i
Bryssel just nu. Så att det...
Visserligen kan man ju lämna den tjänsten också. Det känns
det man känner, kan alltid lämna tjänster. Mari Holopainen ersätter Haavisto. Då. Vad vet vi om Mari Holopainen?
Hon har tidigare suttit i riksdagen men blev inte omvald i förra valet, alltså 2023. Så hon får nu komma tillbaka.
Man kan säga att hon kanske tillhör partiets liberala eller högerfalang, skulle jag säga, på bedömning av basen av hur hon har varit tidigare. Men om Pekka Haavisto skulle jag säga bara det att det där, jo, han hade 8000 röster och ett stort avbräck, men jag har nog sett på honom att han redan länge har distanserat sig från partiet, så att säga. Han har inte deltagit i något sådana här liksom partipolitiskt ideologiska debatter med andra, utan han har mest liksom, om han har talat så har det handlat om liksom utrikespolitiska saker. Jag såg honom på en partidag, det gröns partidag för ganska länge sedan, alltså det måste vara flera år sedan. Mm. Och det där då behagade han komma in helt vid slutet på söndag eftermiddag när det håller på sen fredag, så kom då Pekka Haavisto in och det var väl klart då att han ska ställa upp som presidentkandidat. Jätteapplåder, Pekka Haavisto, vår gröna liksom idol kom. Och så gick han upp och tala, inte ett ord om liksom dagspolitiken och hur de gröna liksom har gjort bra oppositionspolitik och hur vi ska göra nu här framtiden, utan bara det handlar om uttrycket, han berömde lite sig själv i hur han då hade fixat olika konflikter och så här. Och så gick han bort och stack iväg därifrån. Så det var lite sådär, hur är ditt favoritidol?
Den gröna lågan har fallnat eventuellt.
Ja, när jag var på Grönas sommarmöte i somras, så då var han nog så här en kandidat, eller en politiker i mängden, att han var nog där och deltog hela tiden och var med på torget också.
Just så och det var efter att han hade fått nobben av det där ena förra, vad hette det?
Men han fick också frågan då när han hade sin presskonferens och meddelade att han nu ska börja det här jobbet, och oklart exakt när han förhandlar just nu med FN om när han kan börja, så fick han frågan att betyder det här att du stänger dörren helt till Finlands politik och aldrig kommer tillbaka, så sa han det här typiska, man ska aldrig säga aldrig.
Jag ska aldrig.
Det är bra det.
Han berättade,
hålla dörren öppen.
Han berättade också att det där att när någon frågade hur känns det att vara den äldsta bland de äldsta i din riksdagsgrupp, så sa han att jo, att han hade varit på ett där riksdagsgruppsmöte och så hade det kommit in en människa som är alltså betydligt yngre, alltså tiotals år yngre än jag, och den människa hade kallats för dinosaurie. Så då började jag tänka att vad fanns det för fortida alltså djur som var liksom
predinosaurien. Men han har ju varit med alltså sen de gröna start.
Ja. När de gröna startade så var det en miljörörelse. Det startade egentligen över Kojärvi-rörelsen som handlar om att man protesterar mot ett dammbygge i mellersta Finland, norra Finland.
Kedja fast sig i skogsmaskinerna.
Ja, just det. Och det där. Sen senare blev väl några invalda i riksdagen och efter någon på 90-talet tror jag, eller slutet av 80-talet, så blev det en boom för de gröna. Och Haavisto blev ju själv minister i Lipponens regering 1995, då kom de gröna in i regeringen. Och sen kämpade det upp sig, till slut blev det ett 17% parti under Ville Niinistö, men efter det hade det bara gått neråt trendmässigt.
Vad är det nu, 7%?
Någonting sånt. Ja. Och just då under den här presskonferensen så frågade jag sen efteråt att det där, är det nu en era som slutar då i och med att han som ålderman lämnar partiet. Vi kan höra på honom lite här.
Jag har varit det yngre i den gröna riksdagsgruppen många, många år sen, och nu är jag den äldste i gruppen. Och jag har frågat mig själv att var har alla de åren gått? vad har hänt och så vidare? Men partiet har kanske förändrat på sånt sätt att i början var det mer som miljöpartiet eller koncentrerade i miljöfrågor, och förstås nu har vi rikare det där politiska debatten nu inom gruppen än förr.
Och är det en bra sak?
Det är en bra sak också.
Det är en bra sak också. Men det är inte alltid ändå en bra sak.
De gröna alltså från start tills nu. Hur har partiet ändrat?
Men som man sa här, det har blivit mer ett liksom allmänt parti. Jag skulle kalla det ett socialliberalt parti. Några påstår att det är ett vänsterparti. Men ser man till partiprogrammet så är det nog ändå ett traditionellt socialliberalt. I den delen handlar om ekonomipolitik och så här. Men i varje fall, så att det är inte en sån här mossgrön liksom islandströja grön aktivistparti, utan det är ett mer ett här professionellt parti som har liksom olika åsikter i det. Jag skulle kanske säga ändå att det stämmer säkert som Haavisto här säger att man har breddat liksom mycket bredare och tagit många olika sorters människor in. Men samtidigt så tycker jag att jag har sett en viss monokulturisering i partiet. Men det menar jag att på partidagar, då när jag var ung och var på de första partidagarna och det kunde ha varit de grönas partidag, så var det alla möjliga sorters olika människor. Det var mer den här nog aktivismen förstås också, men alltså det var ju aktivister för allting som ställde sig upp och liksom krävde det ena och det andra, som var liksom vitt motstridigt mot vad den tidigare talaren hade. Det var lite så att alla blommor får blomma. Lite mindre, det ser jag med nu. Det är säkert för att man har blivit ett professionellt riksdagsparti. Man måste liksom hålla sig i en viss linje. Och det är lite en sån här, jag vill inte säga nu att det är ekokammare. Men jag säger det ändå, för att alla partier har sina ekokammare. Och de gröna har börjat få sin, från att ha kanske varit ett sån här riktigt allting liksom blommar eller vildvuxen djungel. Och vem som helst får komma dit och föra just sin grej.
Mm. Och nu är det ju jätteurbant också.
Det har blivit, ja.
Storstäderna och högt utbildat och så. Så att det är väl en sån utveckling också.
Mm. Och det där urbana försökte de väl motverka med att ta den här ordföranden från Jyväskylä som fick
avgå.
Vad hette han?
Touko Aalto, ja.
Ja, så fick avgå sen när han hade varit och piskats på klubben. Eller vad det var.
Efter att ha sett till att i Grönas understöd rasa så gick han och piska på klubben, så blev han, fick
så
han avgå.
Så urbana lever kvar.
Urbana lever och mår bra. Snart får det.
Fast det låter ju ganska urbant det där nog ändå.
Det har du väl rätt.
Och Jyväskylä är ju en stad.
Ja, det stämmer. Vi får.
Med universitet är det inte
sant. Vi får ta tillbaka allt vi pratar om de senaste 30 sekunderna.
Men urbant menar vi mellan andra och femte linjen.
Precis, exakt. Inte ringarna utan linjerna dessutom. Nåja, nu har hög tid att vi lägger av. Kul att du lyssnar hela avsnittet. Hör jättegärna av dig, politiken@yle.fi.